Så vad är det som har hänt?
Ja, vad är det som har hänt? Välkommen till Soul Friend, din vän i etern. Det är jag som är Samia.
Och det är jag som är Jai.
Och det är jag som är Eva-Lill.
Ja! Wow!
Sitter vi här alla tre?
Tänk vad roligt!
Ja!
Vad spännande!
Tycker jag med.
Och jag vet inte om, var det förra podden som du och Eva-Lill hade tillsammans?
Om selektiv mutism.
Ja.
Ja.
Ja. Det var förra gången.
Var det förra gången?
Ja.
Ja, det var förra gången.
Ja. Spännande. Och nu är jag med.
Ja, det är du faktiskt.
Och det tycker jag är jättekul.
Det är bra.
Mm.
Och vi sa det, vad ska vi podda om idag? Vad har vi för något kul, trevligt, spännande, givande ämne?
Mm.
Och så slog det oss att, men vänta, sen förra poddavsnittet som jag och Eva-Lill körde då, om selektiv mutism, så har det hänt en massa saker.
Mm.
Fått en massa respons, Eva-Lill.
Mm, jättefint.
Så vad är det som har hänt?
Ja, vad är det som har hänt?
Du har fått mail.
Ja.
Ifrån folk.
Mm.
Du har fått uppmärksamhet. Podden fick uppmärksamhet av, vad heter de?
Tala om tystnad.
Tala om tystnad.
Mm, precis.
Som rekommenderade podden.
Mm.
Hon har fått jättemånga lyssningar.
Jättekul.
Ja, jag har faktiskt inte berättat för dig hur många, men det är, jag tror det är 250 lyssningar.
Oj.
Åh, och det behöver vi ju fira, eller hur?
Ja,
vad fint.
Ja.
Jättefint.
Ja, det är lite spännande. För det tog det ganska omgående. Så, visst var det så att de delade, tal om tystnad.
Ja, precis.
Delade på sin sida på Facebook.
Mm.
Och deras sida heter selektivmutism.se.
Ja, hemsidan, ja.
Hemsidan, va?
Mm.
Och jag, när vi gjorde podden så hade jag varit inne på deras hemsida och kört fram lite papper och satt och tittade och satt och läste upp podden. Kommer du ihåg det?
Mm.
Och vad hände? Det var någonting på Insta också, va? Var det inte så? Att vi delade podden på Insta. Jag vet att, jag tror det var Tal om tystnad som också la den där.
Mm, jag tror det.
Ja.
Det och sen är det ju faktiskt så att det är en journalist som har hört av sig.
Mm.
Eller hur?
Väldigt spännande.
Ja, så. Vi behöver inte säga vilken än så länge.
Nej, vi får se hur det går.
För att det är lite tidigt kanske. Men de har hört av sig från en stor tidning.
Mm.
Och är jätteintresserade av att vilja ha dig med i en intervju.
Ja, så på måndag ska jag provprata i en intervju.
Ja,
yeah.
Vad spännande.
Mm.
Och det är så roligt att du säger provprata. Ja. Kan du inte berätta om det, Eva-Lill?
Det mötte jag ju för inte så länge sedan inom mina utbildningar jag har gått. Där det var en som uttryckte just så, att provprata. Och det fastnade hos mig.
Mm.
För när jag, om jag säger att jag ska provprata så är det liksom, det lättar upp lite.
Ja.
Och orden får lättare att komma fram.
Ja, precis.
Mm.
Jag tycker det är så himla fint.
Det är hur smart som helst.
Hur bra som helst. Jag ska provprata. Mm. För det betyder ju att om jag provar så får jag se vad som händer.
Ja.
Att jag behöver inte lägga så stor press på mig själv.
Mm.
Jag ska bara prova.
Mm.
Ja.
Det är hur smart.
Så släpper liksom pressen och mycket av nervositeten.
Mm.
Och att det måste bli rätt och bra och så.
Mm.
Ja, det är fantastiskt.
Alltså jag tycker det är jättehäftigt att det här poddavsnittet har liksom eventuellt kunna hjälpa människor runt om i det här landet. Vi pratar om den här 1% som har det här dilemmat med selektiv mutism. Och att det blev så stort intresse för det. Och att det, ja, men kan det verkligen hjälpa någon att våga tala om det?
Mm.
Prata om det och så. Och om jag förstår det rätt nu så är det så att Tala om tystnad, de jobbar ju gentemot skolor och alltså upplysningsarbete.
Ja, det gör de.
Mm. Spännande.
För är det så, vet du det, Eva-Lill, är det vanligast att man får den här diagnosen när man är barn? Eller kan det komma senare? Eller?
Oftast så märks den ju när man är liten.
Ja, och så håller det i sig liksom längs med hela vägen upp i vuxen ålder.
Kan göra om man inte får hjälp.
Just det, ja precis. Tänk så fantastiskt att bara att vi pratar om detta nu, att vi lyfter det, att du är här och pratar om detta och om dina erfarenheter. Så många som kan bli hjälpta kanske.
Mm.
Och så många som kan få hopp.
Mm. Det är alltid möjligt. Ja.
Aldrig för sent.
Nej.
Mm.
Jag tänker på en av dina begåvningar är ju, som du har utvecklat då, som en kompensation någonstans när du inte har pratat tidigare. Det är ju din skrift, att du skriver.
Mm.
Har skrivit liksom, alltså alla dina inlägg och dina foton och så som du har gjort i de åren.
Mm.
Så du har ju utvecklat ditt sätt att uttrycka dig genom skrift.
Mm.
För visst är det väl så också att du har fått ett erbjudande om att vara med i en bok.
Mm. Ja, precis. En självhjälpsbok som ska rikta sig till ungdomar och unga vuxna med selektiv autism. Så har jag skrivit ett litet bidrag dit.
Ja, wow. Så lite ödmjukt.
Ja. Alltså det är så, jag blir så glad långt in i hjärtat att det händer så fina grejer nu. Att det bara kommer av sig själv.
Mm.
För eftersom vi nu känner dig, Eva-Lill, så har vi ju fått lite vetskap innan om att du började ju, kanske inte var det detta året, men du började ju med att bestämma dig för att anta utmaningar för inte så länge sedan.
Mm.
Eller hur?
Mm.
du bara beslutade liksom att nu är jag redo att anta utmaningar oavsett vad det är för utmaningar.
Mm.
Och så bara trillar det på utmaningar.
Ja.
Eller hur?
Och så måste jag ta mig an dem.
Ja, för att du har bestämt det. Så vad är det för utmaningar som du känner är stora som du har fått och som har kommit till dig nu på senaste tiden?
Det här.
Det här. Ja. Ja.
Det är en stor utmaning.
Ja, det är det. Det är fantastiskt att ha dig med.
Mm.
Verkligen.
Vi har skojat om det efter förra avsnittet. Att rätt vad det så kommer att liksom, och jag vill ta över på den ett helt år och sitter och gör på avsnittet själv.
Ja. Ja. Och det är ju en jättestor utmaning just det här med att bli tillfrågad och vara med i en intervju till exempel.
Mm, absolut.
Och jag vet inte om du pratade om det förra gången, men just det där med att när vi var ute och dansade på torget i Helsingborg.
Mm, ja, vi var inne på det.
Ja, just det.
Mm.
Och det är också en fantastisk utmaning som du antog. Jag gillar det och jag skulle nästan vilja säga att jag älskar det med dig. Att du faktiskt antar utmaningarna.
Mm.
Och det kan vara kämpigt och jobbigt, men du gör det i alla fall.
Mm. Mm.
Jag har en fundering. För nu innan vi satte igång med just det här avsnittet så sa vi att nu kan du vara med. Så sa jag, men du måste ju inte. Du måste ju inte vara med.
Nej.
Nej. Och så sa du, nej jag vet inte. Eller du sa någonting om att du inte hade förberett dig.
Mm.
Och då pratade vi om det. Att, liksom, ja, men, att förbereda sig på någonting kan ju faktiskt, ju mer man sätter sig in i det, desto större hinder kan det faktiskt bli att genomföra det.
Mm.
Att det finns en fördel med att liksom bara göra det, slänga sig in utan att veta.
Ja.
Ja. Jag vet inte vad jag ska prata om. Nej, men vi vet inte vad vi ska prata om eller fråga om. Jag har ingen aning i det här läget liksom.
Nej.
Men hade vi förberett en halvtimme innan så nu tror jag kanske du sagt ja, det vet jag ju inte. Men det hade ju kanske varit ett större motstånd.
Kanske.
Mm. Att det hade hunnit byggas upp någonting liksom. Mm. Nu bara kastar du dig ut.
För det kan jag känna själv.
Ja.
Att ju mer jag liksom försöker ha styrning och kontroll och veta och sätta mig in i och förbereda mig och så, desto jobbigare blir det. För det dyker upp en massa tankar kring liksom om att jag inte vet. Eller att jag kanske tänker fel eller att det blir fel. Eller att jag säger fel saker. Och så ska jag försöka komma ihåg allt det bra jag ska säga. Och så glömmer jag det. Och så blir, känner jag liksom ett misslyckande. Så någonstans ibland tror jag det är bra att liksom bara göra det.
Ja, jag tror det också.
Och så får
jag
det gå som det går.
Ja, absolut. Mm. En grej som jag kommer att tänka på nu är ju för personer då med selektiv mutism behöver ju hålla sig i vissa verktyg och behöver liksom lite hjälp och draghjälp och allt vad det nu är. Och så tänker jag så här att egentligen är det ju himla lätt, för att de verktygen som kanske är mest effektiva är ju det som är så fint gentemot alla, inte bara de personerna som har selektiv mutism, utan det handlar om respekt och medmänsklighet och att vara tillåtande och vänta in och inte pressa, eller hur? Är det inte så?
Ja, visst är det så.
Ja.
Att bli sedd där man är.
Ja, precis. Och att bara liksom låta personen i fråga få lov att få den tid man behöver.
Mm. Ja, jag tänker på i skolan, det du mötte i skolan, att liksom oförstående, eller de skulle pressa dig till att prata, eller det gör ju saken bara värre.
Det gör ju det.
För det innebär ju att då är man ju inte accepterad som man är.
Nej.
Alltså man blir inte sett för det man befinner sig i, utan då ska man plockas därifrån in i någon norm av någonting, eller för att inte vara annorlunda, eller att det är något fel på en eller så.
Precis.
Så det som du säger, egentligen är det väldigt mänskliga behov som ligger bakom i mötena.
Ja.
Oavsett om man har någon diagnos eller inte någon diagnos, eller om man är utanför normen, vad nu normen är för någonting.
Ja, precis.
Det är förbannade normen.
Ja, helt galet. Alltså man undrar ibland vem det är som har satt den där normen.
Ego.
Det är ego. Ja, rädsla liksom.
Ja.
Man ska vara normal.
Ja, och kanske som lärare liksom att man känner att man inte når ut. Och då kan man känna sig kanske misslyckad som lärare. Och då tar man kanske, eller chef eller vad som helst, och då tar man kanske i från egosidan liksom någon form av krampaktighet där i det.
Ja, jag tänker att det blir någon form av prestation då, för att man ska, alltså man tror att folk förväntar sig att man ska kunna fixa på något speciellt sätt, eller att man ska veta hur man ska bete sig, och så vet man inte det, och så blir det fel, och så blir det projektioner, och så en massa konstiga grejer blir det liksom.
Det är tokigt, ja.
Ja.
Och jag vet inte, vet du någonting om hur det ser ut i skolorna idag liksom, för kunskapen är ju säkert högre eller större medvetenhet. Mm. Men jag har inte hört någon prata om det här innan förrän vi träffade dig. Så vet du hur det ser ut? Alltså för tal om tystnad jobbar ju för att informera och ge budskap och liksom lära ut och så.
Mm.
Men vet du någonting om hur de lyckas med det arbetet? Vi kanske ska bjuda in dem hit och prata med dem.
Bra idé! Ja!
Ja, för faktan sitter till jag och inte på tyvärr.
Nej.
Nej.
För jag vet att en av kommentarerna som kom i tråden på podden var ju en fråga riktad direkt till dig kring en person vi känner, men som är personal på en förskola, tror jag det är, med att säga helt
som fel. Jobbar lite med selektiv mutism.
Ja, där det finns barn och som hade frågor. Och då tänkte jag liksom, ja men vänta nu här, det är sånt de borde ha fått från annat håll, den informationen, eller hur?
Det borde ju vara så, ja.
Och nu är vi på 2024, då tänker jag, wow, det här är nog mycket, mycket att göra. Liksom.
Galet. Ja, verkligen.
Ja, och jag tänker begrepp som autism är ju, tror jag kanske är ämnen, det vet jag inte. Men jag tänker att det är ett mer känt begrepp liksom, som där finns kanske mer kunskap kring och så här. Men här ligger ju angränsningar i detta som ligger väldigt, väldigt nära varandra, eller hur?
Ja.
Precis.
Ja.
Och det är precis som att den biten missas.
Ja, verkligen. Det trillar mellan stolarna liksom.
Mm.
Mm.
Mm. Och det är svårt. Det är, alltså i början vet jag att det var lite svårt att förstå. Liksom, alltså verkligen. Hur du bara till att öppna munnen och säga någonting. Ja. Så tänkte jag ju inte. Jag förstod att det inte gick. Va? Men jag förstod inte vad det var som hindrade det. Jag förstod inte riktigt på vilken nivå problemet fanns eller hur det skulle lösas. Så jag kan verkligen känna igen mig att inte förstå.
Mm.
Och det är ju det man inte förstår, det skapar ju lätt en frustration naturligtvis.
Mm.
Okunskap.
Mm. Absolut.
Och jag vet ju, det har jag ju mött själv. När jag drack och slutade dricka liksom. Eller när jag drack, men började med att sluta dricka då.
Mm.
Och så, det funkar ju inte. Vi har inga referensramar om inte man kan känna igen det själv.
Mm. Nej, det är sant. Det är så lätt att man liksom tar över ansvaret på något vis. Och tror att man ska fixa någonting.
Mm.
Istället för att bara helt lugnt försöka vara närvarande och lyssna in. Vad är behovet just nu?
Mm.
Och jag tror att många gånger är man rädd för tystnaden.
Mm.
Eller hur?
Det tror jag också.
Känner du inte igen det, Eva-Lill? Man är rädd för tystnaden för att man måste ju fylla ut med någonting. Man kan inte bara sitta där och vara tyst.
Mm.
Eller hur? Så därför så... Därför så tror jag också att man försöker tvinga fram ett svar hos den som det låser sig hos.
Mm.
Jag har ju upplevt det några gånger när du och jag har jobbat ihop.
Ja.
Att det har blivit helt tyst.
Mm.
Och så himla viktigt det är att få lov att låta det vara tyst. För det kommer ju alltid någonting till slut.
Nej,
det har
inte
jag varit med.
Kan,
det har
kanske
jag,
inte
det
alltid.
Det har jag varit med om.
Nej.
Jag tänker... 30 minuter? Nej.
Ja, nej, kanske inte alltid. Men sen så tänker jag att det behöver ju inte tvunget vara ord som kommer.
Sant.
Nej.
Eller hur? Det kan ju få lov att, saker och ting kan ju få lov att förlösas eller få komma upp till ytan som inte behöver bli klädda i ord.
Mm. Mm.
För man kan ju visa känslor i alla fall.
Ja.
Och det har jag ju upplevt med dig många gånger när vi har jobbat ihop, du och jag.
Mm.
Och att ha det där tålamodet, att ja, men vi låter det vara som det är nu.
Mm.
Ett litet steg i taget.
Mm.
Skulle du hålla med mig om, Eva-Lill, att när det verkligen, alltså dess att man har en känsla av, nu säger jag oduglighet, det kanske inte är rätt ord, men en oduglighet eller att det är något fel på en just för att det låser sig om man inte pratar. Och sen när man då får någon som pratar med en och det då låser sig, så blir den odugligheten som en dubbel bekräftelse på att jag är oduglig, att det är något fel på mig. Är du med hur jag resonerar?
Mm, jag tror det. Mm.
Att det blir en bekräftelse på att jag kan verkligen inte. Liksom, att det låser sig ännu mer på något sätt.
Mm.
För om vi har, oavsett vad vi har för typ av dysfunktion eller sida hos oss själva eller ja, men whatever nu än är. Och vi uppmärksammar den. Så känner vi liksom någon form av tillkortakommande och någonting inte liksom är stämmer hos oss. Det är fel på oss helt enkelt.
Mm.
Och sen så när vi då har den rädslan för att det ska vara fel på oss, så kommer den ju dubbelt när det visar sig att vi faktiskt inte kan eller det funkar.
Mm. Mm.
Och jag tror att det gäller oss alla. För det är det som är min poäng.
Ja, jag skulle precis säga det. Jag sitter här och tänker på att det behöver man minsann inte ha selektiv motisk för att känna.
Exakt.
Så att det, så, alltså, det du beskriver är ju verkligen så för oss alla, tror jag. Att om man får liksom en negativ bekräftelse på någonting som man drar ner sig själv för, så blir det ju dubbelt upp liksom. Mm. Och det är ju inte kul.
Nej.
Och då blir det ju ofta reaktioner att ja, vad var det jag sa? Mm. Det är faktiskt så här hemskt som jag trodde.
Ja. Men en, och ändå så, så uppenbarligen så går det ju att ta sig framåt.
Ja.
Som du har gjort.
Det gör det.
Men när Samia, du sa att du hade tagit ett beslut om att utmana dig själv, var det så? Vad var det som gjorde att du kom fram till det? Var det något speciellt som hände liksom? Eller var det alltså...
Nej, det vet jag inte om det var egentligen.
För det är ju ett byte i energi ju.
Ja, men det var ju det här skiftet som vi var inne på i förra poddavsnittet. Som hände här under hösten.
Just det.
Under solreleasen.
Ja.
Och sen var det nog när vi gick in i nya året som jag kände att... Ja, men nu... och då började det ju TikTokandet och filma mig själv.
Just det.
Utmanade mig i det.
Ja.
Helt galet, det har inte ens jag gjort.
Nej, inte jag heller.
Skulle nog inte riktigt tänka, men...
Ja. Att spela in en video på när man lär sig att dansa med sån här hula hoop ring. Det är ju fantastiskt. Wow. Mm. Det är beundransvärt.
Men alltså, vi har ändå en mekanism i dig som har klickat över i platt. Alltså, den här, alltså, vi brukar prata om när man gör sin resa så går man liksom i trappsteg. Så är man på en plattform ett tag och sen så tar man ett steg till. Och så. Men man kan ju faktiskt stanna på en plattform hela livet utan att man tar ett enda steg. För här är ju ändå någonting som har gjort liksom, för du bestämmer dig på soul-release-kursen att du ska anta utmaningarna. Och stretcha dig själv. Och den chansen har du ju haft hur många gånger som helst genom åren ju. Men just där händer det någonting. Alltså här är ju en utvecklingskurva, fattar jag också.
Ja.
Men det här klicket, det är just den tanken som är lite intressant. Men det var inget speciellt som hade hänt, eller?
Det var, alltså första releasehelgen så var jag ju väldigt mycket i min kamp. Och i mitt jämförande. Och odugligheten som jag ju inte har kunnat släppa. Fast jag i mitt mind förstår att mitt värde inte sitter där. Och när vi gick in i andra helgen så hade jag ju bestämt mig för att jag ska inte ner i den där sörjen igen. Och det var nog där som det klickade till.
Yes.
Jag tror det också.
Nu räcker det liksom. Jag ska inte trycka ner mig där igen.
Ja.
Yeah. Wow.
Och exakt, jag kan inte sätta ord på vad som hände, men det var liksom någonting i det. Det var där det vände.
Och du skapade också ett verktyg för dig själv där på andra helgen. Och det var att klippa gummibandet. Kommer du ihåg det?
Ja.
Ja. Du hade liksom
symbolisk sax.
En symbolisk sax med dig hela tiden. Och det beslutade du dig för att den ska du använda så fort du känner att gummibandet i ryggen liksom drar. Och att du liksom drar tillbaka igen in i det gamla mörka. Och så använde du dig av den rent symboliskt. Och det hjälpte. Det tror jag var en stor hjälp för dig att komma vidare.
Wow.
Har du den saxen fortfarande eller du behöver inte den?
Jo, men den är med ifall jag behöver.
Ja, det är bra.
Du får hålla koll på mixladdaren här så att du får av den rätt vad det är. Nu räcker det. Den är bra. Alltså nu, den energin. Den. Någon form av... man kan säga personlig botten, men alltså personlig botten är ju egentligen när man är bara helt förstörd. Bara säger, nej, nu klarar jag inte mer, nu kan det bara gå uppåt. Men du har ju faktiskt gått uppåt under flera år. Men den har hängt efter, gummibandet har följt med hela vägen och liksom så. Och där är det, ligger där liksom den energin av att nu räcker det, nu är det bra. Jag är värd någonting annat. Mitt liv är någonting mer än det här. Jag är inte per definition mitt tillstånd eller min sjukdom eller min diagnos. Eller, jag är någonting mycket mer än det. Och där klipper du liksom. Snäpper du till. Den energin den tror jag är helt avgörande oavsett vad man har för typ av problem och issue.
Ja, absolut.
Nu är det bra, nu räcker det
liksom. Absolut. Och det, den har jag ju känt hos dig hela tiden, även om du kanske inte har känt den själv. Så har jag ju känt, ända sedan vi lärde känna varandra, så har jag intuitivt känt att Eva-Lill är en person som inte ger upp. Mm. Att du har, nu blir jag berörd. Mm. För det är verkligen så starkt. Mm. Det är otroligt starkt. Och jag har hela tiden känt att det här kommer du att fixa. Mm. Den energin som du vann nu i höstas när du sa nu räcker det. Mm. Den har funnits under ytan hela tiden. Även om du har liksom på något sätt seglat in i det här mörka, jobbiga och sega och så. Så har du aldrig gett upp. Mm. Eller hur?
Mm.
Och det tror jag är ett måste. Att man verkligen behöver den energin, precis som du säger också, Jai, att det spelar ingen roll om man har selektiv mutism eller ej, liksom ens utveckling, om man ska komma någonstans, så behöver man verkligen ha den beslutsamheten.
Ja, alltså det, för jag tänker också att precis som du säger, att om skicka med någonting till oss själva och till alla lyssnare, så är det ju att faktiskt komma dit till och säga nu räcker det. Mm. Nu är det bra med detta. Nu är det ett nytt spår som gäller.
Ja. Mm.
Och oavsett om det handlar om relationer, jobb, någonting som hindrar mig i kroppen eller i sinnet eller vad det är. Så här, nu är det fan bra, nu räcker det.
Ja, och det innebär att man tar tag i rodret.
Ja, det gör det.
Man går inte runt där och svabbar däck på sin egen skuta, utan man bestämmer sig för att gå upp på kaptensbryggan och ta tag i rodret.
Mm.
Och säga att nu är det jag som styr.
Mm. Det är stort.
Ja, det är det. Mm. Det är det.
Eva-Lills båt.
Ja.
Ja. Mm, det är bra.
Och den förmågan har du verkligen. Eva-Lill.
Det har du. Och grejen med de här livsbåtarna är att ibland kör man in i dimma, ibland sjunker båten, man går på grund och ibland behöver man lots och hjälp och så. Och det behöver vi alla, i alla fall. Vi är liksom inte klara eller färdiga bara för att vi står väl liksom vid rodet.
Mm.
Men plötsligt har vi tagit ett kommando över våra liv.
Mm. Mm. Precis.
Mm.
Det är häftigt.
Verkligen.
Mm.
Wow.
Mm, vad fint. Ja. Att ro genom kära, det har vi nog alla upplevt någon gång, tror jag.
Skojar du eller? Ibland känns det som jag har skjort under kära. Om man nu kan det.
Ja. Ja. Ja, herregud.
Nu räcker det. Det tycker jag är bra.
Nu räcker det.
Ja,
ja.
Fint. En fin kärleksenergi i dig.
Ja, det är det.
Jag tänker så här att vi avrundar här för idag. Jag tycker vi har faktiskt pratat i en halvtimme snart. Mm. Fantastiskt.
Mm. Tiden flyger.
Mm.
Eva-Lill.
Ja.
Tack för att du är med i podden och poddar.
Tack,
min vän.
Samja. Tack för idag.
Tack själv.
Och till er som lyssnar, hoppas att du uppskattar avsnittet. Och skriv gärna kommentarer om ni vill. All kärlek.
All kärlek.
Hej då.
Hej då.